Tack ska du ha, Peter. Idag har jag tänkt att predika så här. Jag har tänkt predika om två paradoxer. Och sen har jag tänkt predika om en jättesvår fråga. Och sist av allt har jag tänkt predika om en typ av andlighet. Och skulle ni vilja ha en normal rubrik på det här, så har jag döpt min predikan till Av glädje överraskad. Om du är uppmärksam där, så märker du att jag har snott den här rubriken. Och jag har snott den från C.S. Lewis självbiografi som heter Av glädje överraskad. Men han har sin sina snott den från en poet, så det är helt okej. Martin Luther brukar man ibland säga så här. När han liksom började sina funderingar, så var hans stora fråga den här. Hur ska jag finna en nådefull Gud? Och jag tror att man skulle säga att C.S. Lewis fråga var den här. Hur ska jag finna den djupa glädjen? Och de där olika frågorna är rätt intressanta och kanske säger till och med någonting om olika tidsandor. Men C.S. Lewis fann den djupa glädjen, och lite överraskat, som man skriver, fann han den i Kristus. Jag tror att glädje är ett underskattat tema. Och jag tror framförallt att det är ett underskattat teologiskt tema. För att sanningen är den att många andra teologiska teman, som kärlek, rättfärdighet, helighet, finns det hyllmeter skrivet om. Men glädje är ganska fattigt skrivet om. Och det är inte bara jag som säger. För under hösten så har Yale-universitetet i USA haft ett helt tema som de kallar för The Theology of Joy. Alltså glädjens teologi. Och de uppmärksammar det här. Och det är så jag på något sätt börjar tänka på det. För det som är fantastiskt nu är att man kan följa med i sådana där grejer över internet. Och se och läsa. Och då kan man få höra hur stora namn, ja, stora namn, men i alla fall teologiskt stora namn som N.T. Wright, Miroslav Volf, Jürgen Habermas har liksom suttit och funderat, undervisat och pratat om den här frågan. Glädjens teologi, vad är det? Och känner du inte igen något av de där namnen, då ska ni nästan mer vara glada än ledsna. För då har ni sluppit bläddra igenom de tusentals sidorna av nonsens ibland för att hitta ett guldkorn som kan betyda mycket. Så var glada för att ni inte känner till Jürgen Habermas. Men jag vill predika om glädje här av den anledningen att jag tror att vi kanske missar någonting om vi inte fokuserar på det, även teologiskt. Alltså fokuserar på det på ett sätt som inte bara är en känsla, utan som kan vara som säger något djupt teologiskt. Jag vill börja göra det genom att prata om de här två paradoxerna. Den första paradoxen är den här. Idag lever vi i en lyckojagande kultur. Det är alltså så, vi lever på något sätt mycket av våra liv på att bli gladare, lyckligare, få det bättre. Och trots att vi gör det, och trots att vi i alla fall här aldrig haft sådana förutsättningar att få den här lyckan, att uppfylla lyckan, så är vi ändå inte lyckliga. På något sätt så känns det som att vi alltid har en brist på glädje ändå. Och det där är ju en paradox. Överflödet av möjligheten till att få lycka, så är det djup paradox till att vi inte känner det. Men det där beror på att den typen av glädje som vi strävar efter alltid är beroende på omständigheterna. Det är beroende på vad som går på tv. Det är beroende på om vi kniper den där nya tjänsten eller om vi får den där löneförhöjningen eller vad det nu kan vara. Det är på något sätt alltid omständigheternas glädje. Och det är den glädjen vi lite invant jagar. Den andra paradoxen, den är egentligen helt tvärt emot. Och den hittar vi i Nya Testamentet. Och jag läser så här från Apostlagärningarna 5. I Apostlagärningarna 5 så har apostlarna blivit tillfångatagna för att de har predikat om Jesus. Och judiska rådet som gillar inte det här, va? Så de tar in dem. De hotar att döda dem. Till slut så lyckas de ändå ta sig ur den här knipan med bara att få spö. När de kommer därifrån så läser vi så här i Apostlagärningarna 5. Apostlarna lämnade rådet glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. Det där kan vara en konstig text bara att få sådär. Ett annat exempel kan vi hitta i första Korintherbrevet 7:4. Då är Paulus, som vi alla vet, fick utstå en mängd lidanden. Han skriver så här till Korintherna. Till er kan jag tala öppet. Över er kan jag vara stolt. Jag har fått all tröst jag kan önska. Jag har glädje i överflöd mitt i alla mina lidanden. Det paradoxala är ju det här. Att de som egentligen har alla skäl att vara olyckliga. De som förföljs och får, liksom, får kämpa med att vara de är och liksom leva det liv som vill. De uppvisar en glädje som verkar vara helt oberoende av omständigheter. Den glädjen grundar ju dem i att de har fått lära känna Kristus. Att Kristus har besegrat det onda. Att de har fått den helige ande. Det är den glädjen som bär dem. Så ska kristna alltid vara glada? Nej. Ska man inte alltid glädjas åt att man är kristen? Det kanske man... Men jag tror egentligen inte det. Jag hörde en gång filosofen Nicolas Wolterstorff. Ja, det är ett roligt namn. Var glada åt det namnet, säger jag. Han sa så här. Never in this world complete happiness. Alltså aldrig i det här livet fullkomlig lycka. Vad menar han med det? Jo, han menar så här. Det finns saker i det här livet som är olyckliga. Alltså det finns lidanden i vår värld. De ska vi inte vara glada åt. Sen finns det saker i det här livet som är lyckliga. Och de ska vi vara glada åt. Men vi ska inte försöka göra de olyckliga sakerna, lidanden, automatiskt till lyckliga på något sätt. Han gör det när han kommenterar stoicism. Men det är en annan sak. För vi kan också tänka så. Jag tror att vi gör fel. Om vi försöker göra lidandet till glädjeämnen. För det där kan man ibland göra i ett sätt att försvara på något sätt eller orka leva i den här världen. Man kan säga till exempel, ja, men jag tror att det finns en mening i det här. Och det kan man säga ibland i de mest hemska lidanden. Att nej, men det finns en mening med det här. Och det där tror inte jag. Och det är inte så att jag inte tror att Gud kan vända den mest hopplösa situation. Eller att Gud inte allsmäktig eller så. Jag tror bara det är så här, att världen ser ut så här, att det finns en del lidanden. Och de ska vi sörja över. Och så finns det glädjeämnen och de ska vi vara lyckliga åt. Men som kristna kan vi förhålla oss på ett annat sätt också till det här. Vi kan nämligen tänka så här. Det finns två berättelser. Det finns en stor berättelse och i den stora berättelsen där har Kristus besegrat döden. I den stora berättelsen är Kristus världens herre och liksom har koll på jorden. Men det finns också små berättelser. Det finns små berättelser av lidanden och det finns små berättelser av sorg. Och det är inte automatiskt så här att de små berättelserna blir glada för att den stora berättelsen är glad. Jag tror istället det är så här att de små berättelserna orkar vi med för att vi har den stora berättelsen. Och då behöver man inte automatiskt säga, jo, men det finns en mening med det här. Eller det finns egentligen glädje. Nej, då kan vi sörja åt de små berättelserna och liksom säga att det där är dåligt. Samtidigt kan vi glädjas åt att Kristus har besegrat ondskan. Nu ska jag ta den där svåra frågan. Den svåra frågan är den här. Hur odlar man glädje? För jag tror att glädje är underskattat när man funderar på vad en församling ska vara. När man tänker så här, hur är man bäst församling och hur är man den mest sann församling och hur ska vi organisera och sånt här. Då tror jag ibland vi glömmer det där med glädje. Och jag tror att vi lite snabbt klassificerar glädje som en känsla som tillhör så här det liksom mänskliga. För jag tror att glädje är en andlighet, men det ska jag komma in på sen. Glädje är avgörande för kyrkan. För det är ett sätt att göra motstånd mot missmod. Det är ett sätt att bekämpa svårmodet och missmodet. Och det är ett sätt att lyfta upp människor ur dyn på något sätt. För vi vet alla, tror jag, hur glädje kan vara förvandlande. Hur man kan komma in i ett rum och känna att det är segt. Men i det rummet är det fyllt av glädje och på något sätt så blir man upplyftad där. Och jag tror till exempel att om man asgarvar tillsammans med en människa i en minut så lär man känna den människan bättre än om man har pratat djupt i 10 timmar. För det händer någonting när man asgarvar tillsammans. Det är som att man ser varandra på ett annat sätt. Man slappnar av, man känner, men den här killen är ju rätt så trevlig egentligen. Alltså det, även om det har varit lite spänt innan så skrattar man tillsammans och sen så öppnar det upp någonting. Sen finns det en del sådana där människor som kan komma in i rum och helt plötsligt så är det bara lättare. Helt plötsligt känns det bara bra. Sådana där liksom glädjefulla människor som kanske utan att veta om det bara liksom lättar upp stämningen lite. Sådana där människor tror jag vi kan tänka oss att kyrkan ska vara. Jag tror att kyrkan har en uppgift att bära med sig sin glädje som de hämtar ifrån den stora berättelsen ut i världen. Att lyfta upp människor, att lyfta upp sammanhang, att komma med den glädjen. Men att ha en kyrka som är full av glädje är inte samma sak som en kyrka där inte sorgen får plats. Sorgen måste alltid få plats. Och det kan inte vara så att man ska känna att nej, men här är alla så glada, här kan man inte. Sorgen måste få plats. Men sorgen är inte det som bär kyrkan. Utan glädjen är det som bär kyrkan och ger kyrkan liv. Så kyrkan måste fundera på den här frågan. Hur odlar vi glädje? Som ett sätt att kämpa mot missmod. Som ett sätt att lyfta upp människor. Och som ett sätt att få oss att växa. Det sista jag lovade att ta upp. Det var det där med andlighet. För jag tror att glädje är en andlighet. Det tror jag inte bara för att glädje ofta beskrivs tillsammans med anden i Nya Testamentet. Jag tror inte heller bara för att psalmerna är fulla av glädje mot Gud. Jag tror inte heller för att glädjen är den andra av andens frukter efter kärleken som Paulus räknar. Jag tror det av den här anledningen. Andlighet är vårt gensvar mot Gud. Gud ger oss gåvor, han ger oss en tro, han ger oss nåd, han ger oss rätten att vara Guds barn som vi hörde om förra söndagen. Vår andlighet är hur vi gensvarar på det här. Om vi då går till barnen och så funderar vi så här, om vi ger barnen gåva, vad är det naturliga gensvaret? Det naturliga gensvaret är inte att säga så här, jag är inte värdig. Det naturliga gensvaret för barn är inte ens att säga tack. Det är någonting vi lär barnen. Nu säger du tack här, det var ju fint. Det naturliga gensvaret för barn när de får gåvor är glädje. De blir glada. Och med den enkla logiken så skulle jag kunna säga att glädje är en andlighet. Alltså glädje är ett sätt att gensvara mot Guds gåvor. Det är ett naturligt gensvar på det goda vi får av Gud. Så sammanfattningsvis skulle jag vilja säga så här. Det finns en typ av glädje som inte beror på omständigheter. Eftersom det finns en omständighet som inte förändras. Att Gud har övervunnit döden och att människan genom tron på Jesus alltid, trots allt går segrande ur detta liv. Och att vi har fått anden att hjälpa oss. Därför finns det en glädje att finna som all annan glädje och all annan sorg kan luta sig mot. Och därför kan vi stämma in med psalmisten när han skriver så här i fjärde psalmen. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som har fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Ska vi be? Herre, skänk oss din glädje. Herre, gör så att när vi är tillsammans så känner vi glädje. Glädje för varandra, men en glädje som ursprungligen kommer ifrån dig. Herre, hjälp oss att i allt i den här världen få känna en glädje som har sitt ursprung i dig och som blir belyst av dig. Herre, tack för din godhet och låt vår andlighet vara fylld av glädje. Amen.